Gud på sitt hjärta idag. Sen är oddsen ganska höga för att jag kommer att komma in på lovsång också. Det förstår ni kanske. Så. Men vi tackar bara Gud för att det som han vill säga idag ska få komma in i våra hjärtan. Och det som är från mig och som kanske kan passera, att det ska få göra det. Gud, vi tackar dig för den här dagen. Och Gud, vi bara känner full förtröstan till dig att du ger oss vad våra hjärtan behöver idag. Gud, tack för att det är du som är våran själs herde och vårdare. Tack för att det är du som ger oss vad vi behöver. Du ger oss vårt dagliga bröd. Jag bara tackar dig för att det som är evigt och bestående, det får stanna kvar idag. Och det som bara är mitt babbel, det får rinna ut genom andra örat idag, Gud. Vi känner full förtröstan till dig att du ger oss vad vi behöver. För du är våran goda far i himlen. Du älskar oss så mycket med evig kärlek. Och du ser till att vi får det vi behöver. Amen. Vi ska ta och läsa tillsammans från Johannes evangelium 1. För att ge lite bakgrund till det här. Johannes är en välda filosof. Hans texter är ganska mustiga och innehåller väldigt mycket ord. För att ge en liten bakgrund så ni vet vad vi går in i nu för text, så är det så att vi har Johannes döparen och vi har Jesus. Och de två är kusiner. Johannes döparen var född lite före Jesus och han fick en stark kallelse på sitt liv att han var den som skulle bereda väg för Jesus. Han var den som skulle förbereda människors hjärtan på att ta emot Jesus. Det utlovade löftet som skulle komma. Så han har alltså kommit och han har börjat predika och han har börjat skaffa lärjungar som följer efter honom. Och det är som en väckelsestämning i Israel på den här tiden. Under det värsta förtrycket av romarna, väldigt hårt och tungt och kallt liksom, så kom en rörelse. Och många hakar på Johannes döparen och tänker att yes, nu det judiska folket ska resa sig. Det är nu vi ska piska våra förtryckare liksom och stoppa tillbaka romarna och nu ska vi göra uppror och så. Många hakar på Johannes med den förevändningen också. Men det är ganska intressant att se, för det tar en vändning liksom. Så vi börjar läsa från Johannes 1:19. Detta är Johannes vittnesbörd när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Det var alltså så att Johannes, han höll sig mest i öknen och de som styrde och ställde av de religiösa i Jerusalem, de ville veta vem han egentligen var och med vems auktoritet han kom. Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände: jag är inte Messias. De frågade honom: vad är du då? Är du Elia? Han sa: nej, det är jag inte. Är du profeten? Han svarade: nej. Då sa de till honom: vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord: jag är rösten som ropar i öknen. Jag är vägen rak för Herren. Några fariseer, de fanns också i Jerusalem där bland de styrande som hade mycket makt. Några fariseer hade också sänts ut och de frågade honom: varför döper du om du inte är Messias och inte heller Elia eller profeten? Johannes svarade dem: jag döper i vatten, men mitt bland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag är inte värd att knyta upp remmen på hans sandaler. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: se Guds lamm som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa: efter mig kommer en man som är före mig. Nu hänvisar han alltså tillbaka på att Jesus är från Gud och Gud är evig och Gud har alltid funnits. Efter mig kommer en man som är före mig, till han var före mig och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Så han berättade alltså vad hans uppgift är, att han skulle bara komma före Jesus. Johannes vittnade och sa: jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig, Gud som skickade Johannes, sände mig att döpa i vatten, sa till mig: den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den heliga ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds son. Och jag tänker det är palmsöndag idag. Vi pratar om att öppna vårt hjärtas port för Jesus. Lägga ner våra mantlar och lägga ner palmblad för Jesus. Johannes döparen är egentligen den ultimata bilden av en lovsångsledare. Och av hur det bör vara i våra liv också. Vi ser gång på gång massa artister som liksom tar livet av sig därför att de blir så upphöjda och de är så fantastiska, men till slut så tar de livet av sig. Och det visar bara på en sak, att vi som människor funkar inte. Det slår slint för oss när vi blir för upphöjda. Vi är inte skapta för det. Och det är det här Johannes har insett ganska tydligt. Lite senare kan vi också läsa i Johannes 3 också, att Jesus säger att jag måste bli mindre och han måste bli större. Det är inte bra för någon av oss att allting står och hänger på oss. Utan det som är bra för oss är att vi har en som är värdig allt vårt lov och en som vi ser upp till. Och jag tänkte liksom, ja, men nu kommer jag in på det här med lovsång igen då, men det är ju så det är för oss, att när vi upphöjer Jesus som den största, när vi tillskriver honom all ära, när vi ger han det han är värd, då gör det någonting främst med oss. Alltså Jesus är värd all ära. Och det behöver vi aldrig ens diskutera så mycket. Men det gör ju främst någonting med oss i våra liv när vi ger Jesus all ära. För då tar vi ljuset bort från oss. Därför vi vet att när vi får för mycket ljus på oss, då får vi pressen på oss och vi fixar inte det. Och det är det jag tänker vi se gång på gång på gång. Artister liksom som säger att jag fixar inte det här längre, och sen tar de livet av sig. Därför att ingen människa klarar av så mycket ljus på sig själv. För vi vet hur mänskliga vi är. Men Jesus klarar av det. Och vi mår bra när han får vara fokus för våra liv. Och där är Johannes en sån härlig bild på hur det ska vara. Liksom. Att han ska få bli större och vi ska få bli mindre. Han säger det. Jag är inte värd att knyta upp remmen på hans sandaler ens. Så pass mycket mer värd är Jesus det. Men vi går vidare. Om vi kommer till vers 29 så kommer vi till kärnan av det jag ville prata om idag. När nästa dag såg han Jesus komma och han sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Jesus är lammet som tar bort världens synd, och det Johannes hänvisar till var väldigt tydligt för judarna. De behövde sitt påskalam varje påsk. Det pratas om det här lammet som blev slaktat. Och vi som har funnits i kyrkan lite längre, vi har också lärt oss den bilden att den betyder att Jesus liksom blir slaktad för våran skull. Och när det lammet slaktas, när det blodet stryks på dörrposten som det gjorde för israeliterna då de skulle tas ut ur Egypten, då betyder att vi går fria. Fastän vi har gjort massa dumt. Och det betyder att det blodet är det som täcker över våran egen synd. Och jag har tänkt på det där så många gånger att liksom Jesus är den som tar bort våran synd. För så många gånger i våra församlingar så vill vi vara de som tar bort synd och de som putsar till ytan på varandra lite grann. Vi tyckte det är jobbigt att folk beter sig konstigt i våra församlingar. Vi blir lite stressade. Uff, nu kom det nyfrälsta här. Nu måste vi snygga till dem så de passar in bra här. Och ibland så har jag fått en tankeställare att men Jesus, det är ju du som tar bort världens synd. Det är inte jag som behöver göra det. Jesus, det är du som tvättar våran insida igen. Det är inte jag som behöver göra det. Jesus, han flippade ur en gång på fariserna i Bibeln. Fariserna, de var extremt duktiga i allting, att följa alla lagar och så. Men de hade inget rätt på insidan, utan de var experter på att snygga till sig på utsidan. Och Jesus sa det att ni liknar som koppar liksom, som man tvättar på utsidan. Men vet ni inte om att det är insidan som spelar roll liksom. Och jag har tänkt på det där liksom, vi behöver få en tankeställare ibland över att det är Jesus som tar bort världens synd och det är inte vi. Ganska många gånger så kan jag höra, om man pratar om olika predikanter eller om man pratar om folk som tjänar på olika sätt i Guds rike, så kan man höra en del säga så här: den där personen har jag inget förtroende för. Vet du vad han har gjort, eller han har varit otrogen, eller hon har inget rätt på det området. Jag har inget förtroende för den personen, därför att vi ser att personer faller på olika delar i sitt liv. Vi ser att folk kämpar med olika delar i sitt liv och så tappar vi förtroendet för dem. Det är ganska vanligt att vi ser det, och det gör ju att vi på något sätt vill tillskriva dem som tjänar i Guds rike gudomliga egenskaper. Vi tänker att de ska vara perfekta. De som tjänar och predikar, de är ju mänskliga liksom, som precis som vi. Men vi vill på något sätt, vi har inget förtroende för en människa om de inte är helt perfekta. Utan vi förväntar att de ska ha allting koll i sitt liv. Liksom så. Och det gör också att vi inte vågar tjäna det. För att om vi inte har koll på allting i våra liv. Om vi inte har liksom allting under kontroll. Så vet vi att vi också faller under den vilan. Men det är ju egentligen bara Jesus som kan ta bort världens synd. Och det är egentligen bara han som är perfekt. Det står det lite tidigare här i Johannes, lite tidigare i samma kapitel står det att av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Det står i vers 16 om ni vill kika. Det betyder att av hans fullhet, fullhet kan man översätta med fullkomlighet eller helighet eller liksom total perfektion. Av hans fullkomlighet så har vi fått nåd och åternåd. Och det betyder att på grund av att Jesus är perfekt så har vi fått nåd och åternåd. Och det betyder att när vi ser på andra som tjänar, andra som står på scenen och predikar eller tjänar i Guds rike eller så, så kan vi se att av Jesus fullhet så har vi fått nåd att tjäna. Det betyder ju inte att vi har alla rätt bara för att vi står här och tjänar. Utan det betyder att Jesus är perfekt. Och därför ser Gud oss som fullt fullkomliga att också få vara med. Och när jag förberedde mig, när jag funderar liksom på vad Gud vill säga, så är det här som jag verkligen har känt Gud peka på väldigt tydligt. Att så många gånger så omyndar förklarar vi oss själva att vara med och tjäna bara på grund av att vi inte har allting perfekt. Tänker om man skulle vara med, tänker ett krig, tänker en armé, tänker soldater i en armé. Tänker om de är ute i ett fältslag och sen är det någon av soldaterna där som gör en väldigt tabbe. På något sätt så gör de någonting som de inte borde göra. Så. Vilket leder till att just det batteriet lider förlust. De blir skadade och de får liksom retirera och dra sig tillbaka. Soldaten i det här blir skadade. De hamnar på sjukhus. De får komma hem lite tidigare. Tänker om man lika fullt skulle liksom bara säga till dem att man skulle ställa dem inför krigsrätt när de kom tillbaka. De har tjänat, de gjorde en missbedömning, de gjorde en tabbe i det där slaget och därför fick de vika undan. Och sen så kom de hem och får stå inför krigsrätt. Tänker hur demoraliserande det skulle vara för övriga trupper som fortfarande är ute i striden att veta att de har kommit hem, de misslyckades, de fick på skallen. Hur skulle det kännas för de soldaterna som fortfarande är kvar ute i striden? Skulle det kännas liksom bra? Bara, ja, en tabbe och då hamnar jag i krigsrätt. Liksom. Men vi gör ju inte så. Om man tittar särskilt på amerikanska soldater, där de som är ute och strider fortfarande, blir de skadade i striden och kom hem? Då får de en medalj för att de har liksom tjänat troget och ändå vara tappra i striden. Missbedömningar kan göras liksom. Så många gånger i våra kretsar så gör vi precis tvärtom. Vi vet att det vi befinner oss i, det är fortfarande en fight liksom. Djävulen är besegrad och Jesus har vunnit en seger en gång för alla. Men vi vet fortfarande att han går omkring som ett rytande lejon och försöker sluka. Och vi vet att det fortfarande står en strid på kniven om människors liv. Vi har en skörd att börja in och vi vet att djävulen inte vill det. Så därför vet vi att det står en strid om våra liv. Och därför så finns det de arbetare som faller. Därför att han gör allting för att sluka oss. Han gör allting för att sätta dit oss. Och lika fullt när vi ser våra syskon falla, så är det som att vi ställer dem inför krigsrätt. Så är det som att vi liksom anklagar dem och säger: vi har inget förtroende för dig. Vi kastar ut dig i kylan. Du får inte vara med i våran krets längre. Du har inte hemma här liksom. Vi utesluter våra egna syskon därför att de faller. Därför att de är med i en strid. Men det gör ju också att de som fortfarande finns kvar, de som fortfarande inte har klivit ut och tagit det klivet som Gud har kallat dem till, det gör ju att vi sitter ännu mer slagna och paralyserade av fruktan. För vi vet att om vi kliver ut och kliver fram dit Gud hade kallat oss, så vet vi att bilan kommer falla väldigt hårt den dagen vi faller. Och det gör att vi stannar kvar. Och det gör att vi sitter kvar i våra trygga jobb. På de trygga platser vi har. Där vi vet att här kan vi då åtminstone inte tabba oss. Och jag tror att det här är någonting som vi måste ta tillbaka. Vi måste vara en upprättande gemenskap. Jag har sagt det. Att den första som skulle sitta på bänken och höra en pastor som har fallit i otrohet till exempel. Den dagen som han kliver upp på scenen igen och börjar predika. Då är jag den första som vill lyssna liksom. För då har ju Guds nåd fått bli stor. Då är det någonting som har kunnat upprätta den personen. Förstå ändå. Jag menar, nu snackar jag inte om att liksom rättfärdiga synd. För synd är synd och synd är eländigt. Och vi hatar synd liksom för det förstör. Och det slår sönder totalt. Men tänk er liksom. De som har fallit. Och det har blivit jobbiga, smutsiga, grisiga historier. Men tänk er när de ändå har fått uppleva Guds upprättande nåd. Till fullo. Och kliver upp igen. Ja, men då snackar vi. Då är det ju någonting som har fått bli verkligt liksom i deras liv. Och vi måste ta det här en gång för alla. Jag menar, om säg till exempel om Hitler. Om han hade ångrat sig. Om han hade ångrat sig för allt han hade gjort och bett Gud om förlåtelse. Hade han blivit förlåten då? Det tog mig kanske 27 år att inse att det faktiskt var så. Så jag växte upp hela mitt liv och tänkte att nej, alltså han hade inte. Nu hade ju mänsklighetens lagar gripit in. Han hade nog aldrig kunnat finnas i en församling liksom så. Det är en annan sak. Konsekvenserna av vad vi har gjort, de kommer ikapp oss på ett eller annat sätt och de får vi dras med. Men förlåtelsen och nåden är fortfarande total. Ja, han hade blivit förlåten. Gud hade förlåten och vi skulle träffa honom i himlen en dag i sådana fall. För att den går så djupt och den är total. Nåden är total. Och jag tror vi måste inse det här för våra egna liv också. För det gör att om vi faller så finns det alltid en upprättelse. Om vi faller så måste vi vara beredda att upprätta våra syskon som faller. Det är för att Jesus är den som tar bort världens synd. Vi ska se. Jag bara upplever att det finns liksom folk som verkligen haft en kallelse länge på sitt liv här som Gud bara vill upprätta igen idag. Vi ska be lite mer mot slutet och bara lösa ut det också, men det måste få gå på djupet för oss. Att av hans fullhet har vi fått nåd, åternåd. Och det är det förbundet som vi förtjänar i. Vi går till vers 16 igen. Det står, ja, vi går till vers 15. Det står: Johannes vittnar om honom, om Jesus, och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Det står det till lagen kom genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Det pekar tillbaka till det gamla förbundet och det nya förbundet och skillnaden som vi har däremellan. Har ni funnits med här ett tag så har ni hört det predikas några gånger. Att lagen som kom genom Mose, den har ersatts av ett nytt förbund. Det är nåden och sanningen som kom genom Jesus. Jag tänker att det är viktigt att liksom komma ihåg det bara. Att vi står inte längre under lagen utan vi står under nåden som kom genom Jesus. Så därför behöver vi inte rämma 10 Guds bud i huvudet på någon annan. Utan vi vet att Jesus har gett oss ett nytt bud. Älska varann så som jag har älskat er. Och det är det förbundet vi får tjäna i. Innan jag skulle predika här i veckan så sa jag till Gud att Gud, ge mig en sång som vi kan spela på något sätt sådär. Och jag funderade, och sen så pratade jag med Kalle här som skulle leda mötet också. Jag pratade med han i torsdags, tror jag det var. Och så sa jag det till Kalle att ja, men jag vet ungefär vad jag ska predika om, och jag vet ungefär och sådär, men jag skulle nog kanske vilja ha någon sång, men jag har inte kommit på någon sång riktigt än. Så, men jag sa det att jag tror att Gud kommer ge mig det. Jag tror att jag kommer komma på någonting. Det löser sig, sa jag. Och sen så la jag på luren med Kalle, och sen så kollade jag min telefon. Då hade jag fått ett sms från min kollega på låtsångslinjen. Han är en väldigt duktig låtskrivare. Och då hade han filmat en sekvens. Då hade han svarat på ett meddelande som jag hade skrivit tidigare. Så hade han skrivit, det är nåd och åter nåd. Sen så hade han filmat från sin studio där han satt och spelade in på sin dator och gjorde låtar, för de håller på med en CD just nu. Då spelade han en låt i det här sms:et som man kände bara, yes, det är den här låten jag vill använda. Den heter Nåd utöver nåd, och Fredrik ska få sjunga den om en stund för er. En fantastisk text. Och jag tänkte på det också, att för det är så det funkar i Guds rike. Det står att detsamma ger han sina vänner medan de sover. Att när vi går med Gud så är det så att innan vi ens ber om saker så vill han ge oss dem. Det där har jag fått vara med om så många gånger, för det är så det funkar. Att när vi börjar ta emot att Gud vill ge oss allt och han har gett oss allt, då kommer ni att märka att han gör det också. Och jag tänkte på det, jag hade inte ens bett Gud om den här sången. Jag hade aldrig hunnit formulera det, utan jag bara sa det till Kalle och tänkte det i mitt stilla sinne att jag skulle vilja ha en sång. Och sen fick jag bara en sång. Och det är så det funkar liksom, att Gud han vill ge oss saker. Han är mer angelägen om att ge oss saker än vad vi ens är om att få dem ibland. Han är mer angelägen om att liksom ge oss allt vad vi behöver innan vi ens hunnit be om saker. För han är våran goda pappa i himlen. Så är det att vandra med Gud, att när vi väljer att se att han är god. Att han är våran goda pappa som vill ge oss goda gåvor hela tiden. Han har aldrig liksom väntat, men först måste du be, först måste du faktiskt kriga lite för att få det här. Först måste du faktiskt liksom gå in i fasta för att få det här. Nej, Jesus har gjort allting klart. Av hans fullhet, av hans fullkomlighet så har vi fått nåd att tjäna, nåd att gå. Och därför vill han ge oss precis det vi ber om, innan vi ens har bett om det. Så jag tänkte, Fredrik, kan du sjunga den sången för oss? Sen ska vi gå in och fira nattvard. Få ta emot det Jesus har gjort för oss. Ta emot det nya förbundet.